Hjärtligt välkomna till tredje Bibelforum under den här terminen. Och vi håller ju på med Uppenbarelseboken. Och han ju inte riktigt så långt som vi hade tänkt förra gången. Så att vi får dyka ner i kapitel 8 återigen. Kanske jag ska bara kort påminna om bakgrunden. De kristna är svårt förföljda. Vi befinner oss på 90-talet efter Kristus. Och den viktiga aposteln, den enda av de 12 apostlarna som ännu lever, det är Johannes. Och nu försöker man också tysta hans mun. Ge honom möjligheter att bära fram det viktiga vittnesbördet om Jesus Kristus. Och han har tagits till fånga. Och han har förts ut på fängelseön Patmos. Och de kristna är förföljda och aposteln Johannes är där på Patmos. Och då uppenbarar sig Jesus Kristus. Och den här boken heter ju egentligen då Jesu Kristi uppenbarelse. Och det har en dubbel betydelse. Det är dels att det är Jesus Kristus som uppenbarar andliga sanningar som är viktiga för Johannes och för de kristna att känna till tröst i den här svåra situationen. Men det betyder också att det är Jesus Kristus som blir uppenbarad. Alltså uppenbarelsen kommer från Jesus Kristus och uppenbarelsen uppenbarar vem Jesus Kristus är. Och det är väldigt viktigt att känna till och väldigt, väldigt tröstande. Men de kristna undrar ju, vad är det frågan om egentligen? Vi är utlovade evigt liv. Vi är utlovade att få vara tillsammans med livets konung och herre. Ja, till och med är det sagt att den som tror på mig ska leva om han än dör. Och sen i nästa mening, och det har Johannes själv skrivit ner i Johannes evangeliets 11 kapitel 26 vers, alltså så ser du, den som tror på mig ska inte dö. Och här dör de som flugor, här högs huvudet av, här avrättas de, här tvingas de att tillbedja kejsaren och olika avgudar, och det ser ju inte så ljust ut för de kristna. Och hur kan det då talas om seger och härlighet och vila och liv? Ja, en rad positiva saker. Och så uppenbaras så detta. Och nu får vi veta, jo det kan det visst. Det är faktiskt så att dessa fiender, de kommer inte att segra. Och det är också så att Gud har ett gott syfte med det här som drabbar er. Det är genom lidande som vi ska ingå i Guds rike. Vi behöver få klarhet om att här har vi ingen varaktig stad. Den här tillvaron, den är drabbad av synden. Paulus hade skrivit och talat mycket om här att skapelsen suckar och våndas. På grund av synden har det kommit elände och fördärv. Och vi behöver bli påminna om att här är det ingen stadig och säker tillvaro. Utan den här världen är under synden. Ja, att det är denna, den har en furste som är ond. Denna världens furste kallas ju djävulen eller Satan. Denna världens furste. Och han går omkring här som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka, hade Petrus sagt. Och det kommer vi se mycket av i de texter vi ska titta på idag. Och Satan har medhjälpare. Han har ett världsligt vilddjur och han har ett andligt vilddjur. Och det ska vi också se på. Det andliga vilddjuret kallas för den falske profeten. Men allt detta som här sker och de svårigheter är ändå ytterst under Guds kontroll. Satan kan inte härja hur mycket som helst och hur länge som helst. Han vet att hans tid är kort. Och därför skyndar han sig och därför rasar han våldsamt. Men han vet att han egentligen redan har förlorat, men försöker dra så många som möjligt med sig i fallet. Att Gud har ett gott syfte ändå med vad som sker stryks under väldigt kraftigt med talet 7. Och det har vi talat om. Talet 7 säger detta, att allt som händer de kristna, olika prövningar och svårigheter, är ändå djupast sett för vårt bästa. Och det tal som dominerar den här boken om och om igen är just talet 7. Och själva boken som vi har talat om är strukturerad i 7 delar. En inledning och så 7 delar och sedan en avslutning. Och de här 7 delarna är alla i sin tur indelade i 7 delar. Och talet 7 har ju uppkommit genom talet 3 för Gud och talet 4 för världen. Att Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Och han har med sin nåd genom människosonen Jesus Kristus vunnit frälsning. Birgitta, kan du fixa lite stolar kanske? Här är 2 stolar. Fixat frälsning, fullbordat, ett färdigt frälsningsverk. Och detta frälsningsverk har Kristus utfört, och just uppenbarelseboken om och om igen betonat att Kristus är lammet. Kristus är försoningsoffret. Kristus är lammet, och genom hans försoning så erbjuder han oss gratis rena kläder. Och i dessa rena kläder, Kristi rättfärdighet, kan vi ingå i den himmelska vilan och saligheten. Nå, det var lite kort om bakgrunden. Och vi har alltså då tidigare tittat på det andra avsnittet. Det var om de 7 inseglen, eller de 7 sigillen. Det var i kapitel 6 till och med 8, vers 6. Och det sista sigillet eller inseglet förbereder samtidigt nästa stora avsnitt, inleder det. Och det är där vi befinner oss nu i kapitel 8. Det är då de 7 basunerna. Och det börjar i 8 kapitlets 7 vers och går till och med kapitel 11. De 4 första basunerna handlar främst om förfärliga naturkatastrofer eller olyckor. Och de här katastroferna här i världen, vad tror ni de vill påminna om? Jo, att den här världen är skakig. Den här världen är inget tryggt och säkert hem för oss. Jag vill på att säga inget folkhem. Det vill säga inget hem för Guds folk. Guds folk är gäster och främlingar här. Varför är vi främlingar? Jo, detta är en syndens och dödens värld. Och vi hör hemma i Guds rättfärdighet och i livet. I den fullkomliga himmelska staden, eller det himmelska Jerusalem, där det inte finns någon synd och inget lidande och ingen död, ingen sjukdom. För att vi ska komma någorlunda snabbt vidare så hinner jag inte gå in här på alla detaljer, men de här plågorna eller olyckorna som nämns, och de 4 första nämns för sig. De 3 sista, då betonas det, nu kommer någonting ännu värre. Det kallas för de 3 V. Och vi ska se på dem också. I de här 4 första så talas det om hagel, eld och blandat med blod. Och det talas om ett stort brinnande berg. Han ser ju märkliga syner. Saker som vi inte känner igen riktigt från den vanliga världen. Det kan vara gräshoppor som har huvuden som häst, hästar och en svans som talar och alla möjliga sådana här saker kommer här. Det vi kan sammanfatta om de här hemska hemsökelserna, den tredje ängeln, då är en stor stjärna brinnande som en fackla ner från himlen. Så om alla de här sakerna så står det att en tredjedel nämns det vid varje tillfälle blir förstört. Det vill säga det är ännu inte den totala förstörelsen. Det är förebåd om att det kommer en total förstörelse. Hela den här världen ska gå under. Och det kommer vi till snart. Men här talas det om innan dess och som en påminnelse om att här har vi ingen varaktig stad. Så kommer en rad olyckor för det. Och i vår tid när man pratar mycket och ser mycket om katastrofer och olyckor så är det inte så svårt att se att den här världen är skakig. Vi går, säger en del, mot en global katastrof. Och det är miljöförstöring och det är hemsökelser och det är jordbävningar och allt möjligt sådant. Här anknyter de här plågorna till de här plågorna som ägde rum när Israel räddades ut ur Egypten. Flera detaljer anknyter till de 10 plågor som Gud sände till israeliternas frälsning. Det kommer ni ihåg. Och det är samma sak med det här. De här plågorna är inte till för att fördärva och förstöra Guds folk. Utan det är ytterst ändå för att stödja och hjälpa och påminna Guds folk om vad som ger dem verklig frälsning, verklig ro och verklig räddning. I den fjärde ängeln står det här i vers 12, blåste sin basun och då träffades en tredjedel av solen, en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna. Så att tredjedelen av den förmörkades och dagen förlorade tredjedelen av sitt ljus och natten lika så. Ja, vi kan inte peka ut, kommer det bli någon förfärlig smog på något sätt? Eller vad är det frågan om? Vi kan bara konstatera att här talas det om förfärliga olyckor, men det är inte totalt. En tredjedel, står det. Det är inte den totala förstörelsen och undergången som kommer i samband med yttersta dagen, domedagen. Men så i 13:e versen så står det. Och jag såg och jag hörde en örn flyga högst uppe på himlen. Den ropade med hög röst. Här ser ni återigen. Kan örnar ropa? Inte normalt sett vad vi vet. Men här är det i dessa syner anses att se märkliga ting. Den här örnen ropar 3 gånger V. V, V, V över jordens invånare för de basunstötar som återstår när de 3 andra änglarna blåser i sina basuner. Och då kommer vi fram till 9:e kapitlet. Det är alltså frågan om 7 basunstötar. De 4 första inriktar sig mest på naturkatastrofer. Men nu kommer det ännu värre olyckor, säger den talande örnen. Den ropar ut sitt trefaldiga V. Och vad är det då frågan om? Jo, då kommer djävulens direkta attacker här fram i ljuset. Jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Och den gav nyckeln till avgrundens brunn. Stjärnan öppnade avgrundens brunn. Det är tydligen någon person, den här stjärnan, kan öppna brunnen. Och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn. Och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden. Och dem gavs en sån makt som skorpionerna på jorden har. Det blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd. Utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. Vad är det här för gräshoppor? Vad konstiga gräshoppor. De käkar ju upp allt som är grönt, inte sant? På marken och träden. Det här är alltså symboler. Och de här gräshopporna ser inte ut som vanliga gräshoppor heller. Det står från och med sjunde versen. De såg ut som hästar rustade till strid. På huvudet hade de något som liknade kransar av guld. Deras ansikten var som människors ansikten. De hade hår som kvinnor, tänder som lejon och brösthanes som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i 5 månader. Som kung över sig har det avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. Vad är Abaddon? Vad är Apollyon? Vi får både hebreiska och grekiska, det är ju tacksam. Det är förstöraren, det är djävulen, förstöraren. Det är han som leder de här. Och vad är det då som han kommer med, djävulen, för att fördärva? Han kan inte fördärva de som hade sigillet på sig, Guds utvalda. Han kommer inte åt dem som tror på Kristus. Det är de andra som här blir drabbade. Och här är det ganska tydligt att här syftas på något som många inte tycker är så farligt, nämligen villfarelse. På flera ställen här i Uppenbarelseboken så är här den här bottenlösa gropen. Det är helvetet. The bottomless pit brukar översättas på engelska. Och det talas om, där kommer upp här förförelsens undervisning i form av rök som döljer solen, det sanna ljuset som döljer Kristus, och så fördärvar och leder människor vilse. Och det vill då den här synen ordentligt klargöra hur allvarligt det är. Vi tycker ju oftast att det som är mest allvarligt är yttre ting. Men den här andliga förstörelsen, det bagatelliserar vi kanske. Och det är ytterst allvarligt. Och det här är tema som nu kommer om och om igen i kapitlen framöver. Gång på gång, hur allvarligt det är med villfarelse och falsk lära. Det som tar bort Kristus. Ja, vad har vi då? Om evangelium tas bort. Om Kristus tar bort. Om den enda rättfärdigheten som håller inför Gud tas bort. Om Kristi försoningsverk för oss tas bort. Om lammet tas bort. Vad har vi då kvar? Ingenting. Då går också vi helt förlorade. Det var det första veropet. Jag tar det lite för snabbt, men kan hända om vi fortsätter i höst att vi går tillbaka en del. För att kanske det har sitt värde att få det lite översiktligt också. Den sjätte basunen, det är alltså V nummer 2. Här kommer ett avsnitt som pågår väldigt, väldigt länge. Men jag läser lite ur texten, det är kanske det viktigaste. Den sjätte ängeln blåste i sin basun, och jag hörde en röst från de 4 hornen på guldaltaret inför Gud. Den sa till den sjätte ängeln, han som hade basunen, släpp lös de 4 änglar som är bundna vid den stora floden Eufrat. Då släppte de 4 änglarna lösa. De släpptes lösa, det som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. Antalet män i dessa ryttarhärar var 20 000 gånger 10 000. Alltså, hur mycket är det? 200 miljoner. Jag hörde deras antal. Och jag kan stanna upp lite grann det. Ja, vad handlar det här om, det andra fruktansvärda vi? Jo, det finns en olycka som ska drabba, och den kommer att kulminera en alldeles kort liten tid precis före domedagen. Och symbolen för alla fientliga trupper, människor, religioner, tankar, filosofier, villoläror som försöker omstörta och förstöra Guds rike. Symbolen är där Babylon och det området där Babylon fanns vid Efrat. Varför tar man en sån symbol? Jo, därför att det rent konkret var så att fienderna till Guds folk kom från det området. Där kom assyrier, där kom babylonier och där kom perser som försökte att utrota Guds sanna kyrka och församling, eller Guds sanna folk. Och vi ser att det är Gud som har kontrollen. De här fyra änglarna, det är onda änglar, de är bundna, de kan ingenting göra, men de ska släppas loss. Och de får komma och agera och släppa loss dessa fiendherrar just när Gud vill. De finns där i beredskap, så Gud vet den dagen och den stunden. Vi känner inte till när domedagen kommer och de här sluthänderna precis före domedagen. Det som kallas för en liten tid. När Satan får sitt sista raseri. Han får detta raseri därför att då har vittnesbördet, evangeliska vittnesbördet, har tystnat. Och när evangeliet inte finns, när det är tyst, då släpps djävulen lös. Då kan han härja. Men gentemot evangelium, och de människor som genom evangelium då har trons sköld, eller iklädda Kristi rättfärdighet, där har han ingen som helst makt. Han kommer ingenstans. Och det är precis det som här sägs. Så de som här ska drabbas, det är just de då som har vänt evangelium ryggen. Jag läser lite vidare. Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn. Ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstharnes. Och hästarna hade huvuden som lejon. Och ur deras mun kom eld, rök och svavel. Eld, rök och svavel förbinds just med helvetet och djävulens förförelser. Eld, rök och svavel. Och det kommer ur deras mun. Ty hästarnas makt ligger i deras mun och i deras svans. Ni märker, det är inga vanliga hästar det här. Men det är symboler. Deras svansar liknar ormar och har huvuden. Har ni sett någon sån häst? Nej. Men det är vad Johannes här ser. Och med dem vållar det skada. De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk. Så att de upphörde med att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå. Och det ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder. Och det här upprepas längre fram också. Att när detta hemska kommer, för att de om möjligt också då ska besinna sig och förstå det otroende på vilken felaktig väg de är, så blir reaktionen bara ännu mer hädelse och ilska och trots emot Gud. De tar inte varning. Så kommer i 10:e kapitlet här, mitt i allt detta, och innan det går vidare med fram emot det sista, det tredje V, så får vi höra om en liten bokrulle. Visst har vi hört om bokrulle förut, med sigill, och ingen kunde öppna den. Men den här bokrullen är öppen. Vad kan det vara, tror ni? Vad står det i den här bokrullen? Ja, vi läser lite får vi se. Om man nu ska läsa här så kan jag inte läsa här. Jag har 15 sidor med mig här. Alla mina fina anteckningar här, de får jag spola bort. Men det är viktigare att läsa Guds ord. 10:e kapitlet. Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som pelare av eld. Vem tror ni det är? Den här ängeln. heter den oskapade ängeln. Eller hur? Vi känner igen den. Jag har fått reda på det här redan i första kapitlet. Och regnbågen, nådens tecken över huvudet. Han ska komma människosonen på himmelens skyar i moln. Och detta är alltså Jesus Kristus, den här ängeln. Uppenbarat flera gånger i Gamla testamentet under beteckningen Herrens ängel, som är liktydig med Gud själv, uppenbarar sig i den brinnande busken, uppenbarar sig för Simsons föräldrar, uppenbarar sig för Abraham, nämns gång på gång om denna Herrens speciella ängel, går före folket in i det utlovade landet och möter Josua. Och han kallas då för överbefälhavaren över Guds armé och få höra: dra dina skor av dina fötter. Samma ord som samme ängel sa till Mose i den brinnande busken. Men det är ett annat kapitel att tala om den oskapade ängeln. Sen finns det ju skapade änglar, sändebud. Men Jesus Kristus är den oskapade ängeln. Jag är Herrens ängel, jag har inte kommit av mig själv, säger Jesus. Jag är den utsände. Ängel betyder utsänd. Utsände. Och vad står det då vidare här? I handen hade nu Jesus Kristus, eller denne väldige ängel som kom ner från himlen, en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra fot på jorden. Det var en väldig ängel, eller hur? Här är herrarnas herre och konungarnas konung. Hur ska Gud visa det för mig, så jag fattar det? Inte om man visar en liten pojke eller man någonstans, utan här är denna väldige ängel, ena foten på jorden och den andra på havet. Hela världens konung och herre. Och han ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Har ni hört det då? Jag kunde dra fram en rad bibelställen där det talas om när Gud talar, så är det som när lejonet ryter. Går och slå upp en rad bibelställen om det, om vi hade tid. Det är för övrigt ständigt massa hänvisningar till Gamla testamentet i Uppenbarelseboken. Även till Nya testamentet, men i synnerhet hämtas bildspråket och uttryckssätten från Gamla testamentet. En rad anknytningar i Uppenbarelseboken. Många fler än vad man kan tro. Och då står det: och då han hade ropat talade de sju åskorna med sina röster. Jaha, vad är nu detta? När de sju åskorna hade talat, då skulle jag ju skriva. Då tänkte Johannes, det där måste jag skriva ner. Det här var ju en märkvärdiga saker. Det måste skrivas ner. Och sen, nej, skriv inte ner det där. Nej, jag hörde. När de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva, men jag hörde en röst från himlen säga: försegla ditt inre vad de sju åskorna har sagt och skriv inte ner det. Vi får inte veta allt. Johannes fick se mer än vad han har tillåtelse att tala om för oss. Det här får han inte tala om för oss. Det får han inte skriva ner. Och då är det ju typiskt. Det vill vi veta. Då fladdrar öron och ögon här. Då kittlar det. Det som inte står i Guds ord, det vill vi veta och spekulera över. Det finns saker som inte har uppenbarats för oss. Men det som är i den här lilla bokrullen, den är öppen. Och det vill vi ju inte läsa förstås då egentligen. För det var ju för enkelt. Men det är det som är verkligen det som nu är givet åt oss av Jesus Kristus. Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den, jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Men i de dagarna när den sjunde ängens röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad. Allt det var... Vad är Guds hemlighet? Det är evangelium kallas för Guds hemlighet. Då är allt det som evangeliet innehåller och utlovar, då är det fullbordat. Så som han har förkunnat i det glädjebudskap han har gett sina tjänare, profeterna. Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sa: gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden. Jag gick då bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig. Vad sa han? Samma sak som vi har i Hesekiels bok. Ta den och ät upp den. Alltså apostlar, predikanter, vittnen för Herren Jesus och hans undervisning ska så ta till sig Herrens undervisning, Herrens evangelium, att det är precis som man äter upp det. Tar det till sig helt och hållet. Det är ingenting som man ska tänka ut själv. Man har fått det. Man får det. Det här är väldigt starkt vittnesbörd om Bibelns inspiration och auktoritet. Ta den och ät upp den. Den ska ge en svidande smärta i din mage, men i din mun ska den vara söt som honung. Vad tror du det betyder? Ja, evangelium är sött som honung. En sån befrielse, en sån lättnad. Det är inget som återstår. Allt är gratis. Allt är förlåtet. Du erbjuds frihet, förlossning, rättfärdighet, gratis av nåd. Det är sött som honung. Men så stod det också svidande smärta i din mage. Följden av att vi tar emot detta söta evangelium, det blir förföljelse. Det blir svårigheter. Det blir attacker från djävulen och hans anhang. Så är det. Jag tog den lilla bokrullen ur ängens hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung, men när jag hade ätit upp den kände jag en svidande smärta i min mage. Det är de kristnas erfarenhet. De som tror på evangelium. De går genom lidande och prövningar här genom den här världen. Och man sa till mig: du måste profetera på nytt om många folk och folkslag. Här tror jag nog att vi får göra en liten rättelse i folkbibeln. Det står på grekiska epi plus dativ. Och det ska nog vara: du måste profetera på nytt för många folk och folkslag och språk och kungar. Det är nog bättre översättning. Inte om många folk och folkslag och språk och kungar, utan för. Och det är precis vad Jesus hade sagt. Det ska predikas för alla folkslag och nationer, och så kommer slutet. Men först ska det predikas ut, och sen kommer domedagen. Sen kommer slutet. Så har vi då något märkligt. Ni ser som rubrik i folkbibeln över 11 kapitlet så står det de två vittnena. Vi är fortfarande under detta andra V. Och det här är inte så lätt att förstå. Det står: en mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall det trampa under fötterna i 42 månader. Vad är detta för någonting? Jo, i anslutning till Guds folk, till Guds sanna tillbedjare, finns det många som egentligen inte hör dit. Och det kommer mer och mer om det i fortsättningen. Hur Guds kyrka, så är inte alla troende. Utan där finns många som är otroende. Ordet hedning här är detsamma som otroende. Och de hör egentligen inte med till Guds folk, till Guds tempel. Kan bara de som verkligen i den inre, i inre templet, verkligen där tillbedar och tar emot Herrens försoning. 42 månader, Det är samma sak som 3,5 år. Och det nämns här nu första gången och det återkommer nu flera gånger. Det är den nytestamentliga tiden. Nu får vi veta här att det här med förföljelse och ett förtrampande och att det finns många bland de kristna som inte egentligen är kristna utan som hör till fiendelägret. Så kommer det vara här i världen. Under 3,5 år eller 42 månader eller 260 dagar som är samma sak. Och man kan man fråga sig varför står det just 3,5 år? Jo, Guds nådiga och goda handlande med oss, det är 7. Det kan man symboliskt kalla för 7 år. Och 3,5 år, det är halva den tiden. Det är sannolikt allt det nådiga handlande som skedde under gamla förbundets tid. När man hade samma tro och samma löften. Och samma salighet, men det hade ändå inte fullbordat. Man hade det i löftet, det ska komma. Och den andra halvan är alltså då den nytestamentliga tiden. Om ni är osäkra om det där kan vara riktig tolkning, så vänta ett tag ska ni få se hur det upprepas och hur de här 42 månaderna går fram till den yttersta dagen. Här är många som har lite andra funderingar, men jag lyfter fram det jag är övertygad om verkligen menas i den här texten. Jag ska befalla mina två vittnen att profetera under 1260 dagar. Det är alltså 3,5 år under denna tid. Och här är alltså symbol 2, varför just 2 vittnen? Och de ska under hela den här tiden ändå fram till domen vittna. Ja, alldeles strax före domen så tystnar de. Och det återkommer på flera ställen. Precis en kort tid strax före domen så tystnar deras vittnesbörd. Så tystnar evangeliet. Då släpps djävulen lös. Och då kommer denna sista stora anstormning. Och då jublar man och tror att nu har vi äntligen blivit av med den där Kristus och hans lärjungar eller anhängare. Men domen kommer då och hela alla dessa fiender då drabbas av domen och undergången. Och de kristtrogna räddas undan den här världens förstörelse, tas upp och in i himlen. Två vittnen. Jag vet inte, ibland vet vi inte riktigt varför används den symbolen och varför just 2. Ja, man kan ju fundera på olika saker. När Jesus var på förklaringsberget, där var det bredvid Jesus 2 vittnen. Det var Mose och det var Elia. Kan det vara någon anspelning på det? Ja, det vet jag inte. Jag tror att av sammanhanget så syftar det på det tvegade svärdet. Det syftar alltså på själva vittnesbördet som består av lag och evangelium. För vi kommer att se att det domineras här av evangelium, det här vittnesbördet, för att lagen kan ju inte ge något liv. Lagen kan inte ge liv. Bokstaven dödar men anden ger liv, säger aposteln. Men lagen behövs där ändå för att visa hur sjuka vi är och vilket behov vi är av Guds nåd och förlåtelse och att räddningen bara finns hos honom. Lag och dom hör ihop. Evangelium, förlåtelse, befrielse hör ihop. Jag vet inte säkert, 100%, om det är därför som det här nämns om 2 vittnen. Men det kan vara en riktig förklaring. Vi får nämligen veta om de här 2 vittnena. Det är de 2 olivträden och de 2 ljusstakarna som står inför jordens herre. Jag menar, det är så fantastiskt bildspråk här så att det kanske går runt i huvudet här. Är det 2 människor eller är det 2 ljusstakar eller är det 2 träd eller vad är frågan om? Allt är symboler för någonting, men viktiga symboler. Vad står olivoljan för? olivträdet. Den helige ande står det för. Och ljusstakarna, evangelium. Den helige ande opererar för att hjälpa oss. Han är ju hjälparen, den helige ande. Och att när vi får domen över oss, lagens dom och avslöjande, det är också ytterst en hjälp när det dödar vår självrättfärdighet. Tar ifrån oss allt eget som vi vill köpa himlen med. Vi består där helt nakna och avklädda genom lagen och under domen. Och så kommer då evangelium och drar på oss Kristi rättfärdighet gratis. Av nåd alena på grund av vad lammet har utfört fullkomligt för oss. Vittnena, det är de två olivträden och det är de två ljusstakar. De är både ljusstakar och olivträd på en gång. Och de som nu vill stoppa det här vittnesbördet, Guds vittnesbörd, så ska det inte lyckas. Inte förrän precis på slutet. Och då jublar man. Och de ligger där döda och då är man så glad att man vill inte begrava de här vittnena. Och man ska ha fest och man delar ut gåvor till varann. Heja, nu har vi segrat. Och nu slipper vi det där, för man är så sårad av det där evangeliet. Kan man vara sårad av evangeliet? Det vet vi redan från katakomberna, hur man kände sig sårad och hur man ritade ett kors med en åsna på korset. För att tycka att det är ju idioti att en annan ska ställföreträdande gottgöra för mig. Det tål man inte. Ska jag till himlen så ska det vara genom egna krafter, annars får det vara. Och ännu mer sårad är man av lagen som dömer och tar ifrån mig allt egen kraft och förmåga till frälsning. Man blir rasande över domen. Och lagen kommer bara med död och fördömelse, nakenhet och kyla. Så om jag hoppar nu lite fram här så berättas det sen om först att man lyckas inte stoppa dem, men sen på slutet, när det har fullgjort sitt vittnesbörd, 11 kapitlet 7 versen, när det har fullgjort sitt vittnesbörd, det är färdigt, och då är nådens tid ute, och då kommer djävulen lös. Då ska vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. Och då tror man, men det är bara 3,5 dag. Alltså en kort tid. Släpps loss för en kort tid. Och sen kommer domen, sen Gud ger dessa vittnen och alla tar liv igen och tar dem upp till himlen. Och så kommer det, den här världen, att fördärvas och förstöras. Och när, som det slutar här, i samma stund blev det en stor jordbävning. Och en tiondel av staden störtade samman. 7000 människor dödades vid jordbävning. Det övriga greps av skräck och ärade himlens Gud. Va? Tänker någon då? Ärade himlens Gud? Blir det i alla fall i sista ögonblicket någon omvändelse? En extra chans där. Nej, det där ärade himlens Gud, det står på flera ställen i samband med domen, så ska varje tunga bekänna att Jesus Kristus är Herren, det man har förnekat. Det är inte en frälsande bekännelse, utan de måste inse hur fel de har haft och tvingas erkänna att vi hade fel, han är Herren. Varje tunga, varje människa, och dit räknar jag Hitler och Stalin och Seth Erlandsson och alla precis. Men de troende har vetat det hela tiden. Och tas in i den eviga härligheten. Men det är, jag har antecknat här en rad ställen som just nämner om att då på domens dag så måste alla, också fienderna, erkänna. Och det berättas ju också när Jesus har fullgjort sitt verk. Vad gör det första Jesus gör när han har fullgjort sitt verk? Och innan han sen visar sig för kvinnorna och för lärjungarna. Han går ner till fängelset. Han går ner till gropen. Han går ner till de onda andarna. Och visar sig inte för att omvända dem som en del har tolkat det, utan att förkunna där sin seger och vem man är, och de måste erkänna. Det ökar ytterligare deras lidande och plåga. Ja, så kommer då efter det här att oss heter att det andra veropet är över, men det är ju ett kvar, och då är vi framme vid den sjunde basunen, och det är det 11 kapitlets 15 vers och slutet på kapitlet. Den sjunde ängeln blåste i sin basun, då hördes i himlen starka röster som sa: herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans mod. Nu är det slut. Nu kan inte djävulen och hans hand längre hålla på och härja och förföra och förstöra. Domedagen, då är allt över, och nu är herraväldet helt Herrens och hans mode. Den här världens första är nu dömd. Och det 24 äldste, de har vi hört om tidigare här, minns ni det nu? Ni har hunnit glömma, det var långt tidigare uppenbarelseboken. Som satt på sina troner inför Gud, föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sa: vi tackar dig Herre Gud, du allsmäktige. Du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung. Folken vredgades och din vredesdag har kommit. Domedagen kallas för Herrens vredesdag. Varje gång när vreden drabbar som förebud om den stora sista vredensdagen, är ju också en Herrens dag, den vredensdagen, så talas det om den stora sista Herrens vredesdag. Men det är ju ingen vrede för Guds utvalda, Guds folk. Det är förlossningens dag, den härlig befrielsens slutliga dag. Men här riktar det in sig på det otroende som vredgades. Och din vredes dag har kommit, tiden när det döda ska dömas och när du ska löna dina tjänare, profeten och det heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du ska fördärva dem som fördärvar jorden. Och Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synligans tempel, och det kom blixtar, dån, åska, jordbävning och stora hagel. När Guds helighet är all oskylt uppenbarligt, och talas det ständigt om blixtar, dån, åska, jordbävning. Kommer ni ihåg när Herren uppenbarade sig på Sinai berg? Vad står det då? Då var det blixtar, dån, åska, jordbävningar. Och här är, när det var templet här på jorden, det var inte öppet. Det var stängt. Och överste prästen fick bara gå in en gång om året i det allra heligaste. Nu är försoningen och allt är fullbordat där. Och templet är tabernaklet, det himmelska tabernaklet är öppet. Ja, men hörni, vad klockan går. Nu ska jag börja på 12 kapitlet. Och nu är det fjärde avsnittet som där börjar. Och det är om... sätter vi rubriken de sju synerna. Det är ju syner hela tiden, men här i det fjärde avsnittet är samlat nu sju syner. Och jag ska nu alldeles strax sluta bara nämna då att det omfattar kapitel 12 till och med 15. De sju synerna. Det andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde synen börjar alla med orden jag såg. Men det står det inte i det här första avsnittet, men det står bara där ett stort tecken visade sig. Visade sig. Så det blir helt korrekt då att tala om att det är den första av de här sju synerna. Och jag tror, ja, ska vi ta lite av det också? Orkar ni väl?
Bara en liten fråga. Du liksom säger att de här olika är ju olika sätt att se sakerna. Och det är mycket intressant. Nu var det synen och så var det basunerna och sen är det synerna. Mm. Vilka aspekter kan du sammanfatta de här
ja.
Aspekterna som man får på det här sättet?
En del av dem, de kommer tillbaka till samma sak men ger flera detaljer. Lyfter fram mera i detalj, en del kan vara lite mera översiktligt, en del siktar in sig på just aspekten att det är Gud som är kung hela tiden. Det såg ju inte så ut. Det såg ut som den romerske kejsaren hade all makt. Och Gud och Kristus, det var inte mycket med det. Betona just den aspekten. Och andra lyfter mera fram hur domen kommer och måste drabba alla de ohörsamma och upproriska mot Guds rike och Guds folk. Och sen är det varierar det lite i detaljrikedomen. Det är liksom man ser i stort sett samma sak, men man ser mera och ser ytterligare någonting. Så att det är oerhört värdefullt att jämföra de här, för att då fyller det ut. Och man får därför lite mera hjälp. Men eftersom jag har lovat att komma till 16 kapitlet och inte kommer där, så ska jag bara ta ett par minuter och säga då helt kort, så kan ni fundera på det till nästa gång och läsa igenom det. Den första synen här, det är då i kapitel 12. Jag tror jag ska bläddra fram någon av papper här, så jag tar lite hjälp av en del anteckningar här. Det börjar, första biten här handlar om kvinnan och draken. Och det kan ni fundera på, kvinnan här, det är Guds folk. Som måste på grund av drakens svåra förföljelse leva i öknen. Det är en ökenvandring vi har här, som jag har sagt förut, under de här 3,5 år. Och barnet, det är helt klart, det är Herren Jesus Kristus, det är frälsaren. Det sägs också om hur han tas upp till himmelen. Och de här 3,5 åren kallas bland annat för 1260 dagar. Men det kan vi titta lite närmare och se här hur då draken, djävulen, försöker att uppsluka Herrens folk. Jagar kyrkan eller kvinnan som flydde ut i öknen. Och det var Gud som beredde plats åt församlingen där, och hur han försöker uppsluka barnet, alltså Herren Kristus. Och striden som uppstod i himlen, Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Här uppenbart det som inte vi kan se. Vi ser yttre strider här, men vad är det för strid som Paulus skriver om mellan i himlarymden och i den osynliga världen, i skyn? Jo, det finns många ställen då som stryker om att när Jesus fullbordar löftena och genomför sitt försoningsverk, då går en dom över världen, som Jesus själv säger, och nu ska denna världens furste kastas ut. Och när evangeliet om vad Kristus har gjort går ut i världen och predikas, då sker samma sak. Så Jesus säger, när de 70 lärjungarna kommer tillbaka och de har gått ut med vittnesbördet, med evangeliet, och säger han, jag såg Satan falla ner som en blixt från himlen. Så detta med Satans nedstörd, han kan alltså inte anklaga oss. Han kan inte göra oss någonting. Han kan inte föra fram anklagelser på grund av att Kristus nu har fullbordat sin frälsning för mig och för dig. Och samma sak är när detta når en människa, så kan inte Satan längre anklaga honom. Och det ser inte vi. Vi gläder oss, men Jesus säger, gläder över att era namn är skrivna i himmelen. Gläder över att Satan är nedkastad och kan inte längre anklaga er. Och Paulus skriver, han har avväpnat välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Men det här kan jag återkomma till lite närmare. Sen kommer i kapitel 13 då som den andra synen, då står det, och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Här parallell till Daniel 7 här, det är den världsliga makten. Och sen kommer det tredje synen från 13:11, och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden, den falske profeten. Och det ska jag tala mer om. Som omskapar sig till ljusets ängel. Han såg ut som ett lamm. Och ska vi tala om detta vilddjur. Och sen efter detta kommer då som den fjärde synen då. Jag såg lammet som stod på Sions berg. Och den femte synen. Jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen med det eviga evangeliet. Och sen den sjätte så kommer då. Nu är det dags för skördetiden. Vet du, Jesus säger låt ogräs och vete växa tillsammans till domedagen, till skördetiden. Vi kan inte se in i hjärtana på människor. Vi kan ha bekännelsen säga det är en kristen, det är inte en kristen. Men vi kan ta miste. Det kan vara hycklare. Och det är först vid skördetiden som det blir den slutliga skiljandet mellan får och getter. Och det kommer då i 14 kapitlets 14 vers. Jag såg och se ett vitt moln på molnet som en som liknade människosonen. Och här kommer precis samma sak som står då i Matteus 25. Hur människosonen kommer då till domen. Då är det skördetiden. Och sen kommer 15 kapitlets första vers då om den himmelska skaran. Och sen som inledning till de sju sista plågorna. Och då kommer återigen få se det obeständiga och olyckliga som kan ske i den här världen. Så det blev inte så långt som jag hade hoppats den här gången heller. Men läs gärna på lite grann. För att jag går ju kanske lite snabbt fram och det är inte så lätt att hinna med. Var är han någonstans? Vad är det han läser nu för någonting? Så ser jag några stackare här som inte har någon bibel. Hur många biblar ska jag ta med mig till nästa gång? Jag redan, en har frågat om jag kunde beställa lite biblar. Vi ska prata om det nu vid kaffet. Sådär. Ja, tack så länge. Nu är det tid för kaffe, te och samtal.